Välkommen till Läspodden på Helsingborgs stadsbibliotek. Ja, det är inte ett vanligt Läspodden-avsnitt faktiskt, utan vi kan kalla det för Läspoddens special. För idag är det bara jag här, Birgitta Svensson, och en gäst. Och det är Maria Sunebrant, en kollega sedan många år här på biblioteket. Och min tanke är att sådana här specialavsnitt ska handla om ett särskilt tema. Och sen är det klart så att de vanliga Läspodden-programmen kommer fortsätta med mig och Eva Månsson. Idag så tänkte jag att det passade väldigt bra att prata om deckare med dig, Maria. Välkommen förresten.
Så mycket.
För att jag vet att du läser mycket deckare. Har gjort genom åren. Ja, hur kom det sig att du började läsa deckare?
Ja, det kan man ju fråga sig, för jag började faktiskt inte läsa deckare för jag var i 40-årsåldern, ganska mogen ålder. Och jag tror att det beror på att när man är ung så har man inte det behovet av läsa deckare. Man har fullt upp av sin egen utveckling och funderar inte mycket på vad som händer i omgivningen eller omvärlden, utan det är det nära med familj och sitt arbete som man tänker på. Men när man blir lite äldre så kanske man får lite andra funderingar. Och då brukar jag ju citera den här gamla damen.
Ja, just det.
När jag började min karriär på biblioteket, då var jag knappt 30. Och då kom den här 90-åriga damen och frågade mig: kan du ge mig tips på en bra deckare? Kunde jag ju inte, eftersom jag inte läser deckare. Jag kunde bara...
Så det sa du till henne då?
Jag sa det att jag kunde inte ge tipsa på en bra deckare idag, utan det är de klassiska Agatha Christie, Dorothy Sayers.
Ja, och hon kanske hade läst dem.
Hon hade läst dem alla, men hon tittar på mig lite underfundigt och säger: ja, när jag var i din ålder så läste jag ju mogna romaner, välskrivna romaner. Och när jag var ännu yngre så läste jag romantisk poesi, men nu är jag 90 och nu vill jag bara se blod. Så det kanske ligger något i det. Och nu är jag där själv. Fast, jag får besinna...
Fast du är inte 90.
Nej, inte. Men jag får ju besinna mitt deckarintag. Så jag brukar gå på avgiftning ibland. Särskilt när jag läser, för jag parallellläser alltid en god bok och en deckare.
Men du är deckare per automatik dåliga?
Nej,
det är de väl inte?
Det är det inte. Och jag får förstå varför man läser så mycket deckare.
Ja.
För att jag tror att det är ett sätt att förstå vad som händer i omgivningen. Det händer mycket med terror och våld och det är krig i världen. Och deckaren får oss att förstå lite av vad som egentligen händer.
Ja.
För det finns så många bra deckare som skriver om det som händer just idag. De skriver om politik, genusfrågor, organiserad brottslighet, miljödebatt, trafficking, prostitution och existentiella frågor faktiskt.
Det låter ju rätt så tungt på sitt sätt.
Det gör det, så det är inte bara underhållning, utan det finns ju många olika kategorier av deckare.
Ja.
Men de här som står i en tung klass är väldigt bra.
Ja.
Och tycker jag fyller sin funktion
också
med ett bibliotek.
Ja, just det. För man funderar ju rätt så mycket på liksom allting som händer i världen och den här ondskan som man upplever.
Mm.
Och du pratade om innan här att i verkligheten så får man kanske inte rättvisa, men i boken kanske det kan bli så.
Oftast får man det, ja. Så det är ju lite sedelärande också. För oftast är det goda som segrar.
Ja.
Vi kan genomgå ruskiga ställningar och ruskiga scener och ruskiga förhållanden. Men ändå brukar det goda segra.
Ja.
Så det är också lite moraliserande där, att det är en moral i boken.
Ja, och det är ändå skönt liksom, att någonstans så finns det liksom ett gott slut.
Ja, det gör ju som det gör den gamla folksagan ändå.
Ja.
Att häxan får sitt straff ändå och brinner inne.
Ja, ja.
Men det kommer ju också mycket spekulativa, jävliga deckare, måste jag säga.
Ja.
Där, som överträffar varandra i ren djävulsk ondska dåligt språk, och den typen av deckare förkastar jag.
Ja.
Egentligen vi borde censurera på bibliotek.
Ja, vi köper ju ganska fritt, alltså vi köper det mesta ju här och låt. Men om du skulle säga då exempel på de där förkastliga
som du uppfinner.
Nej, vill inte. Nej.
Det är en konstellation, en man och kvinna som skriver allra mest urdåliga jag har läst. Så monstruöst och vidrigt och grymt.
Ja.
Och ingen får upprättelse, utan det är bara grymhet, och det är ett dåligt språk också.
Ja. ja. Nej, jag kan nog känna själv att jag står inte riktigt ut med de där, ta till exempel Patricia Cornwell, såna här obduktionshistorier och sånt. Jag har svårt för det nu. Jag vet inte, vad tycker du om dem?
Nej, jag tycker inte heller om dem. Särskilt om de uppstår i mina drömmar.
Då återuppstår det.
Då har det gått för långt.
Ja.
Så jag försöker undvika vissa deckare.
Ja, ja. Men du, det finns ju verkligen alla möjliga slags deckare. Och när vi satt och pratade om det innan så var det ju inte bara de här som vi nu pratat om, utan det var till exempel deckare som utspelar sig på en speciell plats. Det finns ju mycket på Gotland och så vidare.
De lokalfranska
deckarna, ja, precis.
Och det tycker jag ju engelsmännen är bäst på.
Ja.
Peter May till exempel, skriver från Hebriderna, Anklis, Shetlandsöarna.
Ja.
Det är fantastiska miljöbeskrivningar också.
Ja, man känner man vill åka dit.
Ja, det förstärker faktiskt intrycken. Och det är mänskliga brott så att säga. Man förstår gärningsmannen.
Ja.
Och det är inte den här grymma ondskan. Jag är så trött på psykopater nu. Så.
Ja.
Nej, det vill jag inte läsa mer.
Nej.
Men allra bäst tycker jag om faktiskt dokumentära deckare. Och då har vi ett fenomenalt par, Ebevall Samuelsson, som bygger på gamla rättsfall i Sverige. Började med Olle Möller.
Ja, just
den,
det.
Mördaren i folkhemmet. Och de har alltid fantastiska titlar på sina böcker.
Ja, Mördaren i folkhemmet heter den. Ja, ja.
Olle Möller.
Ja, han som blev straffad för att ha skulle ha dödat en flicka.
Ja, det visade sig att han var helt oskyldig.
Ja, ja.
Med dagens DNA-teknik så han kan fastställa det.
Han
hittade en resväska på vinden. En syster till den första gärningsmannen.
Aha.
Och det visade sig att det var ju han. Och då hade han suttit oskyldig 20 år för att de ville ha en gärningsman. För det var ju nästan lynchstämning i Sverige då, eftersom hans första mor var en ung flicka.
Ja,
eller
det
han beskyldes
för. Ja.
Så då var det prestige att fånga in honom. Och Lolle Möller var en lösmynt, pratsam figur som pratade lite för mycket kanske.
Ja. Men när du sa du hade ju till den där 90-åriga tanten, så du hade liksom läst de här gamla kanske pusseldeckarna och så. Gillar du Agatha Christie och så också? Eller, och Dorothy Sayers och sådana? Eller?
Jo, jag tycker om den typen av deckare. Man får gissa sig till gärningsmannen. Det är en viss psykologi i det.
Ja.
Så att jag har lärt mig nu och nästan se vem det är. Det finns ju sådana lite pusseldeckare fortfarande.
Ja, och vilka då egentligen?
Vilka ska jag nämna här? Det kommer. Alltså, jag tror inte de är medvetna att det är en pusseldeckare, men oftast så brukar ju det här brottet utspelas i början av boken.
Mm.
Och så är det alltid en massa personer inblandade.
Mm.
Har man lite sinne för psykologi så kan man nästan ana sig till vem som är gärningsmannen.
Mm.
Det sägs ju inte alls i boken, utan det kommer ju först i slutet. Men jag har nästan alltid rätt.
Mm. Mm.
Så att man testar sin psykologi och lär sig se människor.
Ja.
Läsa yttringar. Och handlingar. Känner igen dem. Och, så det är lite spännande där.
Ja, just det.
Men jag tror inte att de är medvetna att de skriver en pusseldeckare. För det här är ju ett visst litterärt upplägg.
Ja.
Och få ju insatta i sådana här litterära grepp. Den som är bäst på det är Håkan Nesser.
Ja.
Han tillämpar ju det här grekiska parapati.
Jaha.
Ett ödesdrama när det plötsligt blir en vändning.
Ja.
Det kallas parapati.
Ja.
Och han är ju gammal svensklärare.
Ja, just
han kan
det.
De här litterära
greppen. Har du läst han senaste?
Jag har läst nästan alla.
Ja.
Han är fenomenal på detta.
Ja.
Det är litterära deckare kan man kalla det för.
Det finns en som heter den Berättelsen om herr Ros eller något sånt. Den gillade jag jättemycket. Den innehåller så mycket, inte alls bara spänningsroman.
Nej, utan han ser ju människorna också, han sympatiserar med dem.
Ja, precis. En annan sån person, eller deckare, författare är väl Karin Fossum, som när man tänker på det psykologiska.
Och mänskliga faktiskt, för att hon skriver inte om psykopat, hon skriver om gärningsmän som lika väl kunde vara du och jag.
Ja.
Människor som är fruktansvärt trängda, som är utsatta för följare, människor som vill dem illa.
Ja.
Och
de klarar inte det.
Plötsligt blir så trängda så att de bara slår ihjäl.
Ja.
Ja, då känner man mer för offret.
Ja.
Eller för gärningsmannen.
Ja.
För offret är oftast en vidrig person.
Ja. Men där är det ju ofta den här kommissarien Seijer, heter han så.
Som också är så sympatisk.
Ja, väldigt.
Han går med sin gamla hund.
Jag läste senast den som heter Viskaren. Har du läst den? Jag kommer inte ihåg om det är hennes senaste. Men
jo,
den var jag väldigt gripen av faktiskt.
Mm.
Riktigt.
Mm. Och man känner så varmt för den här mördaren som blev barneman.
Precis, det är så vet. Ett liv, en ganska trasig människas liv.
Mm.
Ja, du pratade om mörka berättelser, vet jag. Nu har vi pratat kanske om ganska mycket mörka berättelser. Men du hade någon favorit, vet jag. Karen Slaughter pratade om, var det inte så?
Ja, och jag kan inte säga att hon är varken deckarförfattare eller thrillerförfattare. Utan det är mörka berättelser.
Ja.
Och en deckare, man kallar ju inte en deckare bara för att någon mördas eller slås ihjäl, utan detta är ju tyvärr en verklighet som vi alla omger oss med att det händer. Och då är det en mörk berättelse, tycker jag, därför att den har en litterär kvalitet som står lite över.
Ja.
Och jag tänker nu på den här som jag nyligen har läst, 1793, som är en fantastisk berättelse som är skildrar en av de mörkaste tiderna i svensk historia.
Ja.
Så nära dagens Afghanistan man kan komma. Med en mördad kung. Ett utblottat land, ruinerat land, därför att vi hade varit med i storkrig. Adeln var fullständigt utblottad.
Adeln?
Ja, och det var anarki. Alltså, du kunde döda på öppen gata. En kvinna var fullständigt värnlös och kastades i tukthus. Och bestraffades därför att hennes enda utkomst var att prostituera sig. Det var fullständigt laglöst samtidigt som fylleriet var mer utbrett än någonsin.
Oj.
Det var en dyster tid i svensk historia.
Men det är väl en debutant som har skrivit den boken?
Det är en debutant, men den står ju på deckarhyllan. Och den gör det kan jag inte riktigt förstå.
Och debutanten heter Natt och Dag, så han är väl antagligen en...
Adel. En adelsläkt som själv drabbades.
Ja, precis. Ja.
Jag hade till och med en släkting i fysik som heter Karin Nattedag. Så hon härstammade ju från den.
Jag tänkte på, när jag nämnde Viskaren, så vet jag att man har använt den i en läsecirkel. Och att det gick ganska bra. Annars så säger man ju liksom att deckare kan man inte ha i läsecirklar.
Jo.
Det funkar inte. Men du har väl något på gång?
Ja, jag är på gång med som jag ska bibliotek. Ha i slutet av mars med fem herrar som absolut inte ville delta i någon läsecirkel.
Mm.
Och som inte läser särskilt mycket romaner. Det visade sig att alla deras fruar hade läst romaner.
Mm.
Och i olika sammanhang så kom jag i kontakt med dem då.
Mm.
Och fick dem att börja läsa den här boken
som
alla blev så fascinerade av. Eftersom jag själv har läst historia på universitetet så tänker jag ju inleda den här träffen som vi ska ha.
Ja.
Att ge en konkret, objektiv bakgrund av den tiden.
Ja.
Och sen ska vi samtala om allt vad som hände i den här boken och som är verkligt.
Ja.
Och det är hur mycket som helst att prata om. Alltså det är en fantastisk bok, säkert en bok för män.
Ja, ja.
Och de är så engagerade i den så att vi kommer att njuta den dagen.
Ja, det låter det verkligen som. Du får berätta efteråt hur
det
gick.
Ska jag göra.
Ja. Gemytliga deckare har jag skrivit här någonstans. Jag vet att det var väl kanske någon gång när jag inte kom på vad jag skulle läsa. Så frågade jag dig om tips. Och då tipsade du mig om en engelska. Kommer du ihåg vem du var?
Ellie Griffiths.
Ja, precis. Ja. Och det får jag tacka dig för jag sen har jag läst alla hennes och jag har dessutom tipsat vidare ju. Och det blir alltid väldigt positiva reaktioner.
Mm. Hon är ju rättsarkeolog och alltså själva dramat, det som händer, det är ju ett oväsentligt
ja.
I det här sammanhanget.
Ja, det kommer jag aldrig ihåg.
Liv och kommissarien.
Ja, som, Nelson.
Och deras kärleksaffär ja. Och barnet de får tillsammans. Det är ju mycket viktigare.
Ja.
Och så är det ju oftast i de här lite fikuddeckarna.
Ja, ja precis.
Och Damernas detektivbyrå till exempel är ju också en sådan.
Ja, ja. Ja just det. Då får man lite Botswana, eller vad är det det utspelar sig?
Botswana, Gaborone.
Ja. Ja, just det, får man lite miljöskildring där också.
Som driver den här tillsammans ja. Med sin partner då.
Ja. Ja. Alltså det känner jag nog att det är ganska många som gillar de här som är vad vi ska kalla för gemytliga eller ja. Så lite. Så man kan skratta lite också. Mm. Det kan man ju göra, och även till Griffiths. Men det finns en del svenskar som har kommit nu. Vad säger de om dem då? Ingenting som du har läst eller...
Jag tycker ju om det här, de här Makare Ebervall som ja, ut ja. Dokumenterade detta ja. På faktiska fall.
Ja.
Och så finns det de som är bättre, som själva har kommit i kontakt med den typen av brott, antingen som jurister eller psykologer eller socialassistenter som ljuddeckare.
Ja, just det.
Och relaterar egentligen till de här fallen de har kommit i kontakt med, men gör en fiktion utav det.
Ja.
De berättelserna tycker jag är bra, men så finns det så många vidra exempel, jag nämner inga namn.
Ja.
De jag tycker allra sämst om, det är de här konstellationsdeckarna. Det är två män som skriver alltså, en vidrig om en psykopat som är alltså, odödlig kan man säga.
Ja.
Och ett annat par som skriver om alltså, mest, alltså det är så monstruöst och äckligt och vidrigt. Så.
Ja.
Så jag är inte den som generar sig.
Nej, för jag hade nästan för mig att den här Karen Slaughter och Tev också var ganska hemska.
Det
historia.
Är de, ja.
Men det kanske på ett annat sätt?
På ett eller? Annat sätt. Alltså, det har en annan styrka, en annan tyngd i hennes böcker.
Mm.
Som jag tycker att de står över. Mm. Dennis Lehane är också en sådan.
Ja.
Nicky French från Irland också.
Mm-hmm.
Men står på deckarhylla.
Mm. Och det är ju så på biblioteket att ja, vi ska då ha våra indelningar. Mm. Så därför så, ja, vissa böcker hamnar på deckarhyllan utan att kanske vara så väldigt tydligt mycket, alltså deckar egentligen.
Ja, ja.
Och det finns deckar och spänning. Det är ju liksom... förr i tiden deckare, det var ju liksom att det skulle vara en detektiv.
Ja, och den sågs ju alltid ler. Alltså jag vet ju inte en deckarförfattare som har fått Nobelpriset till exempel.
Nej.
En av mina favoriter idag är ju finlandssvenske Kjell Westö.
Ja.
Och hans förlag ville att hans böcker skulle sälja bättre.
Ja.
Och då hade han gett ut en berättelse som de ville klassificera som deckare för
Jaha.
Att sälja bättre.
Jaha.
Och han blev ju väldigt upprörd för detta. Oj. Så att han sa detta att det är ingen deckare, det är en mörk berättelse.
Ja. Vilken var det då?
Lang hette den.
Ja.
Så han, förlaget fick er sig.
Ja.
Han var ju ändå en guldkalv. Och
ja,
sen är ju riktigt bra.
Ja, det är klart.
Stora pris.
Ja, det är ju lite synd verkligen att det ska vara på det viset. Att bara man sätter en etikett på då och deckare så,
ja.
Så ska den sälja så mycket bättre.
Mm.
Jag vet en bok som inte hos oss i alla fall står på deckarhyllan då, Händelser vid vatten av Kerstin Ekman.
Mm.
Den gillade jag ju också jättemycket en gång när jag läste den, men den skulle mycket väl ha kunnat klassificeras som deckare kanske.
Ja.
Men det är helt enkelt en roman med ett spänningsinslag är det ju.
Som har en verklig...
Ja, det hade den väl också.
Det var ett ungt par från Holland som mördades precis på samma sätt som det skildras i boken.
Mm.
De stacks ner under natten i sitt tält och rånmördades.
Ja.
Och, det är mycket skickligt skrivet.
Mm.
Det är absolut, om man ska kalla det. Det är ingen deckare, men det är en av de starkaste berättelser som finns.
Mm. Mm.
Jag älskar Kerstin Erik.
Mm.
Hon borde få Nobelpriset.
Ja, nu får de väl ge det. Det ska bli 2 i år, så det ena ska väl gå till en kvinna i alla fall.
Ja.
Vem vet? En svensk kvinna kanske?
Mm.
Ja. Jag tänker att vi har gått igenom det mesta som... Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga naturligtvis kring deckare och vi har pratat om historiska, psykologiska, gemytliga, realistiska, sådana som... som vi sa, utspelar sig på kanske då en speciell plats. Klassiska, ja, vi har ju kört det mesta tycker jag här nu. Mm. Relationsdeckare har jag skrivit upp också. Vilka skulle det vara nu då?
Ja, relationsdeckare är ju typisk Ellie Griffiths.
Ja, det kan man ju säga, absolut.
Det är samma huvudpersoner och man följer deras relationer och spänningar och familjeförhållanden.
Ja. Ja. Mm. Ja, men det har du ju helt rätt i. Yes. Då skulle jag vilja tacka dig, Maria. Det var jätteroligt att ha dig här och prata om deckare. Och kan, vem vet, det kan ju bli någon mer gång. Vi får se.
Ja.
Då, tack ska ni ha, så ni som lyssnar. Och vi hörs igen i Läspodden. Välkomna då.
Och jag vill inte höra det, för då kommer jag att ta bort alltihopa. Hur tyckte du själv det lät?
Det blir jättebra.
Tycker du det? Ja. För lyssnar jag på det så kommer jag vilja att du tar bort det, förstår du?
Mm.
Jag kan inte höra det själv.
Problemet är att jag inte lyckas få slut på det. Men det får jag hjälpa, hjälpa dem.
Gud, du fortsätter det nu.
Ja, men det är bara det att jag får ta tag på någon som stoppar det. För jag kommer inte ihåg hur man gör, men det är ingen större problem.
Ja, för de kan... Snivsångaren Kjell-Ove som annan präckade efter det med Sandberg heter
han. Jaha, han, ja.
Och han gick ut i eten så här och skulle sjunga och berätta.
Ja.
Och sen hade de ju stängt av, så vi gick ut i alla radioapparaterna. Att nu sitter det kärringarna och gråter.
Åh, nej!